Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det är så att jag har börjat göra en ny grej just för att få med många av de här sakerna, de bästa nycklarna, tipsen, råden, verktygen från Framgångspodden. Så jag börjar spela in filmer där jag skriver och berättar om dem på Instagram. Så kolla gärna in dem, de har blivit väldigt, väldigt uppskattade. Många har verkligen gått hur bra som helst. Och det är så extremt häftigt engagemang av er också, där ni delar med era grejer och det är saker som jag har tänkt på och känner också. Berätta mycket personliga grejer som har varit i mitt liv, som jag har verkligen fått jättemycket kärlek av er. Men också som sagt de bästa verktygen, där på ett enkelt, snyggt sätt sammanfatta det jag har lärt mig av podden och det är de fantastiska gästerna. Och där kommer det en post per dag med de här sakerna. Så är det så att du vill liksom få ännu mer short, ännu mer liksom snabb grejer på det här ska jag få in i mitt liv, det här kan jag göra för att få bättre dag, lyckas bättre på arbetet, allt sånt. Så att kolla in min Instagram, bara söka på Alexander Pärlros. Så försöker jag göra absolut det bästa från den här podden och få ut där. Och har du några tankar, har du några tips eller vill du dela med dig, så skriv jättegärna till mig på Instagram. Har du nu bäst, så kör vi igång veckans avsnitt.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Framgångspodden with Alexander Pärlros.
I det här avsnittet får vi lyssna på Kristin Kaspersen. Hon pratar faktiskt första gången om massor av saker hon aldrig har pratat om, hennes mammas bortgång, alltså Barbro eller Lillbapp som hon också har kallats. Men det jag tycker är sjukt intressant med det här, det är att vi pratar mycket om så här morgonrutiner, kraften att välja sina tankar. Om man mår så här svindåligt och man känner bara livet är ett helvete, hur tar man sig ur det där? Vad är de bästa metoderna? Vi pratar också om tacksamhetsövningar och massor av annat. Nu kör vi igång med Kristin Kaspersen.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Kristin Kaspersen.
Tack snälla.
Och det är så här, det är jätteroligt att ha dig med, och jag märker att det finns så mycket att prata om, vilket gör att man får nästan säga stopp, nu måste vi köra. Det här måste vi få in. Vi skulle ju kunna sätta ett svär, bara råkat prata i 2 timmar och bara råka bränna alltid utan att prata i podden.
Ja, exakt.
Det flyger iväg, det är så himla mycket saker, och det är så himla, det sa jag till dig kort innan, så himla roligt också att ha dig här och träffa dig, för att du lägger så mycket tid på egenutveckling och att tänka och på många saker som jag själv är väldigt intresserad av. Så det är inspirerande att ha det här. Och jag läste dina böcker här inför också. Jag tycker de är jättebra.
Vad kul, tack.
Hur mår du?
Jag mår bra. Jag mår bra. Jag tycker att den här tiden på året är väldigt fin. Jag är nästan så att jag blir under den här liksom december månad, då blir jag nästan som nykär. Fast jag inte är kär. För att det är något sån här romantiskt i alla ljusen, dofterna, musiken, gemenskapen. Tid att tänka på de som inte har någon gemenskap, att man kan finnas där för andra. Så jag tycker att det är en väldigt fin tid.
Ni har haft, jag vet att du och din mamma, ni åkte runt en del också. Var det bara under julen som ni åkte runt, eller var det också under
andra tider? Ja, vi gjorde på julafton också under några år. Men Lucia då, så åkte jag och min syster och mamma. Hon väckte oss 5 på morgonen, så vi bakat innan. Och så kom, de hette Frejs hyrverk, kom och hämta oss. Och så åkte vi runt till de människor som bodde ensamma. Och gick Lucia-tåg på morgonen. Och den åldern jag var i då, kanske det var rätt tufft att gå upp 5 på morgonen och sitta i mörkt. Men det var ju fantastiskt när vi kom in till alla och den lyckan som man såg hos dem. Men sen även på julafton under några år, så som om vi inte hade mycket nog på julafton. För mamma älskade ju julen och allt som hörde till. Men då åkte vi runt på pensionärshem och sjöng för dem. Så det har varit jättefint faktiskt. Så det är därför som jag också tror att... Jag vet att det är en tid där många är ensamma, men det finns också vi som inte är ensamma kan och har kärlek överflöd i våra familjer, kan ge det till andra.
Är det något speciellt läge som du minns lite extra där när du mötte någon gammal dam eller någon
farbror? Ja, men det var faktiskt rätt fint. Hon heter Karl Gulmar. Hon var väldigt, väldigt, väldigt gammal. Så hon låg stilla. Vi var väl där ett par år. Och ett år så sätter hon sig upp så här helt och bara ler i sängen. Och sen samtidigt så lägger hon sig ner och bara, åh nej. Då trodde hon att hon hade somnat in. För hon trodde det var änglar som kom in med ljus i håret och vita. Men sen så såg hon mamma och då blev hon glad. Så det var väldigt fint. Men hon var... Nej, men det var väldigt speciellt. Och sen var det ju våra... Vi hade 2 ungkarlar som bodde ovanför oss. Och vi skulle alltid då, man skulle ta hand om någon som var ensam och sådär. Och sen var det väl en gång som den här killen hade haft besök på natten, så det kom ut en tjej i morgon och vi bara, men mamma, han är ju inte ensam. Ibland är han det, inte innatt. men det var jättefint, det har varit jättehärligt att göra den att ha det med sig faktiskt.
Jag skulle vilja börja med att prata om så här morgonrutiner och lite sånt. Mm. Och du släppte en bok också 2017 som heter Good Morning. Mm. Som skön start på dagen och ger energi. Och morgonen tycker jag också är så himla viktig. Alltså det är på något sätt så här, verkligen starten på dagen, och det bestämmer vilken inställning kommer man gå in i den här dagen med. Hur kommer man hantera de motgångar som kommer komma? För det kommer ju komma motgångar varje dag, och det kommer komma bra och dåliga saker.
Mm. För mig var det viktigt att skriva den boken, därför att jag hade jättesvårt för morgonen själv. Jättetrött på morgonen. Alltid varit väldigt morgontrött.
Det tror man inte att Nej. Du har varit.
Men och då var det så att jag behöver hitta ett sätt. Jag vill inte börja dagen med att känna mig stressad över att jag snosar och ligger alldeles för länge i sängen och ligger efter redan från början. Och då var det en kompis till mig som jag tränar med, som heter Sanna Hed, som jag har tränat mycket med. Och hon springer mycket, och då så sa hon att hon hade börjat med yogan på morgonen, 15 minuter bara. Och då tänkte jag, men då börjar den där kvarten. Och så gjorde jag en kvart på morgonen där jag egentligen bara stretchar. Alltså det är inte så att jag sitter... Jag fokuserar mer på att väcka kroppen än andning och sånt. Så det kan vara att jag ligger på yogamattan, dricker kaffe och kollar Nyhetsmorgon. Liksom. Men jag fick en egen stund. Och den var så skön, så den blev liksom snabbt en halvtimme. Och sen så började med att jag gick upp en timme innan barnen. Eller innan framförallt min yngsta son då, som bor kvar. För när jag väckte honom, då var jag klar. Då hade jag all tid i världen för honom och hjälpa honom. Och jag hade duschat, jag hade yogat, jag hade liksom fått min juice på morgonen och sådär. Och då blev det så här, vad är det som gör att det känns så bra? Hur många sa så här, man ser på dina bilder och så här, om typ. Vad fint det är med ljus. Och jag kände så här, ja men vad är det som gör att jag i kroppen känner det här? Att det känns behagligt. Och då började jag läsa om det. Och då hittade jag det här med oxytocin då, som är ett hormon som utsöndras när du duschar varmt till exempel, eller beröring, eller om du får tryck till exempel, om du är ett barn som du håller mot kroppen. Det är därför tyngdtecken till exempel är bra om man har svårt att sova.
Alltså,
det...
Tyngdtecken tycker jag är helt fantastiskt.
Ja, men det är så fantastiskt bra. Och det gör när vi vaknar på morgonen så sticker stresshormonet iväg, kortisolet. Och det bör vi få ner, vad jag läser om då, inom 45 minuter. Så även de som är morgonpigga bör försöka liksom varva ner lite grann för att inte låta kortisolet pumpa på. För stresshormonet är ju jättebra. Men vi behöver sänka det ibland så att vi inte ligger och pumpar hela tiden.
Okej, berätta. När är det kortisolet smäller igång?
Ja, kortisolet till exempel när du vaknar,
så får du... kroppens stresshormon, ja.
Ja, precis. Och det är ju när du blir alert eller någonting händer. Så vi behöver ju verkligen det. Förr var det så här, nu är det jakt och så ser man ett djur som man ska skjuta. Då blir du väldigt klar, väldigt fokuserad och sen så kör du. Och sen då på den tiden, så efter jakten var klar, då gick man hem och vila i 2 dygn. Vi gör ju inte riktigt det, utan vi ligger ju och pumpar på och möten överlappar varandra. Och sen när vi inte slutar jobbet förrän vi drar iväg och hämtar barn och ska det handlas. Och så det ligger ju där och pumpar hela tiden. Och då får vi ett överslag på kortisol. Och det gör att när man då hittar det här oxytocinet, att det kan hjälpa till att sänka stresshormonet. Och på morgonen då, så när jag googlade det här, för det stod det beröring till exempel. Och då var jag nyfiken på om det måste vara någon annan som ger beröring, en massage till exempel, eller när man har sex eller vad det nu är, så ökar ju det. Men då hittade jag en forskare, som Kerstin då, som forskar här. Och då mejlade jag henne och hon sa, åh vilka spännande frågor, du får gärna ringa mig. Mm-hmm. Så ringde jag upp henne och då så sa hon att självklart så ger inte beröringen, när du, alltså det är som att kittla dig själv, det kittlas ju inte på samma sätt. Men det har ändå större effekt än att kittla, så du får ändå en effekt på det. Men i kombination med doft, en god doft, så ökar det kortisolet. Och då sa jag till henne, jag smörjer oftast in med olja istället för hudlotion. Och så sa han, det är jättebra, därför att oljan ligger kvar på kroppen en stund, vilket gör att beröringsreceptorerna på huden tror att du fortfarande får beröring, om än det är lite. Och hittar man utsöndring av kortisolet på morgonen, så är det lättare att hitta det igen. Nu är det inte sol ute direkt, men om du går ut och sätter dig i solen sen en stund och känner den här värmen, så sjunker man på med den här, gud vad skönt. Det är kortisolet som utsöndras.
Men när även vi säger att man sover med ett tyngdtäcke, det, för att det är ju lite grann som att man får en stor kram runt just omkring sig. Alltså, min väg är ju så här, 12 kilo, kommer från Koali. Och är helt... alltså, när jag testade det i början så var det så här... Jag hade hört om det och sen bara så kändes det väldigt konstigt. Men nu efter, jag kan inte så utan det. Det är helt stört. Men ger det också ifrån sig oxytocin då?
Ja. Jag har också tyngdtäcke hemma från Sleepify, så det finns många olika. Det är ju att de här tyngdtäckena gör ju att du får ett tryck mot kroppen, och precis som barn när de är kanske oroliga, man håller emot. Man upptäckte ju det här oxytocinet med ammande mammor, att det var liksom beröring, närhet och sen trycket, så att det blev en närhet. Den delen förstod man då, det var väl där någonstans det började. Men trycket ger en form av trygghet som utsöndrar oxytocin, så att du kommer till ro. Så att när du kanske ligger och funderar och stressar liksom på kvällen och inte kan somna, så får du ett tyngdtäcket på dig, då ökar oxytocinet och hjälper stresshormonet att sjunka. Det är en faktor, sen finns det ju säkert flera som gör att de här tyngdtäckena är bra. Men det är en del av det.
Men sen när det kramar, beröring, husdjur antar jag då också.
Ja, och värme. Om du står, det är också såna grejer som jag skrev om i min första bok, att om du står i duschen i de få minuterna det är, så stå inte och fundera på, alltså, ska jag hinna med det där, ska jag göra det sen, utan var där. När du schamponerar håret, massera hårbotten. Känn vattnet. Hur känns det här vattnet när det rinner mot min kropp? Den värmen. Det är ganska lent, men man tänker inte på det, för det är bara, ja, men det är en dusch. Och genom att du gör det och är närvarande i det som händer där och då, ge det 2 minuter. Du kan inte göra någonting annat i alla fall. Så ta den stunden. Och samma sak när du smörjer in kroppen efteråt, de som gör det. Att tänk på vad kroppen gör med dig. Alltså alla dina tankar och allt det du vill göra klarar du inte av om du inte får mer i kroppen. Så var lite snäll mot den. Massera gärna in på fötterna och benen och så att du känner armarna. Och liksom ge den lite omtanke när du ändå gör den grejen. Det är ju inte så att det tar extra tid, utan det handlar bara om att du sätter ihop din handling och din tanke samtidigt.
Men har du funderat någon gång på att köra kallduschar då? Dra tvärtom?
Ja, men jag har gjort det. Och jag vet att det är också bra för kroppen. Så det är så här, jag tycker att alla är vi olika. Vi har olika behov och gillar olika saker. Så allting är ju utifrån ditt perspektiv. Jag berättar ju vad som har funkat för mig. Sen har jag testat det här med kalldusch. Tycker väl att det är så där. Jag skulle hellre ta en skön, jag tar en varm dusch, sträcker på mig och gör min yoga. Sen skulle jag kunna tänka mig att ta en kalldusch.
Men man vaknar ju till då i alla fall.
Precis. Men då, jag har full förståelse för att det finns en bra effekt för kroppen, ja, det här med kallbad.
Det blir ju så här, med kallduscharna så är det där med kortisolet, stresshormonet, det sticker ju iväg. Alltså det blir typ en omvänd faktor. Det sticker ju iväg bara totalt maxat. Så när du kör den här kallduschen, kroppen bara, åh, nu är det strid i krig, vad är det som händer? Nu måste vi fly, eller vad det nu än är. Men sen när man går ur där så märker kroppen så här att, nej men det här var inte så himla farligt, det är lugnt. Vilket gör att det sjunker ner då på en lägre nivå än det var innan. Mm. Vilket gör att om man kör också ett träningspass på morgonen, så brukar man efteråt också känna sig ganska så här, lugn. Och man bara, och sen kommer något jobbigt till en och man är lite så här, whatever. Det spelar inte, ingenting spelar lika stor roll. Man är liksom inte på hugget så där med taggarna utåt på det sättet att man skulle kunna vara eller åka i trafiken. Vad i helvete? Samma sak med kallduschar. Att man, det lägger sig på en nivå som är under den här medelnivån man har i kortisol, eller stresshormonet. Mm. Och sen så frigörs ju serotonin och sådana grejer också. Mm. Så
att, men, och det, jag tycker att det är jätte... Där tror jag mer är sådana här grejer som... Hade jag bott nära vattnet, då hade jag nog gått in på den här grejen att gå ner och ta ett bad på morgonen. Och liksom försöka från sommar och fortsätta. För nu gjorde vi var i Båstad nyligen på sån här träningshelg. Och då körde vi ju så här kallbad. Och då var jag så här, nu ska jag bara tänka. Inte så här, vad kallt det är. Och spänna mig. Utan bara så här, det här är skönt. Mm. Jag tycker att det är behagligt. Min kropp vaknar. Det är bra för mig. Och sen kliver jag upp och tänker, det var skitjobbigt men det var skönt. Nej, men alltså, där handlar det också om att det här med tankarna är också en träningssak. Liksom. Så just det, där tror jag är en väldigt kul utmaning att ta den om man vill träna tankar. Det är ju kallduschen. Mm.
Och till tankar då? Att välja sina tankar pratar du mycket om.
Ja, jag tycker att det är så spännande.
Verkligen.
Alltså det är ju sjukt spännande.
Det är så häftigt. Jag tror verkligen så här att om man väljer sina tankar rätt under livet, så kommer man leva längre än om man väljer dem fel. Man kommer ha ett jobbigare liv, förutsatt att man inte drabbas av massa tunga grejer och det ena och andra. Men det är också så här sjukdomar, allt möjligt. Mm. Immunförsvaret som du skriver om och DNA. Mm. Berätta lite, att välja sina tankar. Berätta, kan du inte börja med att berätta hur du första gången kände att du valde rätt tanke? Mm.
Jag började för så här, träna på att välja tankar. Började jag med för, det kan vara 12-13 år sedan. Jag var på föreläsningsturné med en jättehärlig coach som heter Jana Söderberg. Och då var jag lite rörigt i mitt liv. Och då sa hon att du kan välja att tänka på ett annat sätt, Kristin. Du behöver inte, för nu skapar du en stress själv. Genom att anta saker, du har varit irriterad. Och du fortsätter att vara irriterad genom att du gör den här grejen ännu större. Genom att dina tankar snurrar på. Men du vet fortfarande inte om det där var sant eller inte. Men du har skapat en sanning som är din sanning, men du vet inte om det var där det började. Och då så sa hon så här, men det sätter sig i det här helikopterperspektivet, att ibland när det händer saker hemma eller nära, om det är på jobbet eller någonting, man blir irriterad, så har jag svårt att se när det är för nära. Men om du sätter det liksom i ett helikopterperspektiv, ett trädet utanför huset, och tittar in och ser mig nedanför, då kan jag med distans tänka så här, Kristin, det var ju rätt korkat av det att tänka så där, för att jag ser det på avstånd. Så där började jag träna, och då började hon, sa hon där till exempel, att om jag är lite sen och springer till bussen, och så ser jag busschauffören precis dra iväg, han tittar till och med på mig och åker. Alltså då tänker man så här, men idiot, du ser ju att jag kommer hit. Kan du inte bara stanna bussen? Jag är sen, nummer ett. Det är mitt fel. Han kan lika gärna tänka bara, nej stackaren, nu missar hon bussen, men jag måste åka för att hinna med de andra. Så att jag har ju skapat mig ett irritationsmoment om en person som jag inte en aning om vad hans tankar är någonstans. Och där någonstans blev det ganska lätt, istället för att tänka då att okej, tough shit, jag var sen. Kaffet var lite för gott hemma, så jag blev sen. Jag tog en kopp till. Jag ringer till jobbet och säger att börjar ni, jag är på väg. För att hela tiden förbereda, så att jag inte försöker hela tiden springa i fatt. Sen kanske jag kommer i tiden då. Men förbered, för då vet du att de vet inte att jag är sen, nu måste jag skynda mig på. Utan då har jag gjort det. Och sen kanske jag kan sätta mig på bussen och så kan jag svara på lite mejl därifrån. Och ta den tiden, så här, nu är det som där. Jag kan inte förändra det som har hänt. Och det är någonting som jag också kommit in på mycket. Med hjälpa tankarna, det är att kan jag förändra det som har hänt? Ja, kan jag det? Ja, då försöker jag hitta en lösning på det. Men kan jag inte det, då är det så här, okej, det är accepterat. Bussen har dragit. Då löser jag den här situationen som den är just nu. Istället för att stå kvar och vara irriterad i någonting som inte går att förändra. Och det har blivit att jag har tänkt mer och mer på de här sakerna. För jag tycker inte om att vara irriterad. Nu har jag ett väldigt bra liv i det stora hela. Så därför så blir det att när någonting dyker upp som jag blir irriterad över, eller en motgång eller någonting, då försöka tänka, hur kan jag hantera det här på bästa sätt för mig? För vi har alla olika förutsättningar. Och det är viktigt att säga. För att om jag tänker på att ja, men idag ska jag träna, jag ska göra det här. Och det är jättejobbigt att gå och träna, jag är trött. Men ändå övertygar mig själv att gå och träna. Och så kanske någon som inte har förutsättningarna att kunna gå. Eller, då måste den personen ser utifrån sina förutsättningar. Så det är det jag menar, att man måste utgå ifrån sig själv vad man har för förutsättningar. Men oavsett vilken situation du är i, så kan du välja en tanke som du mår bättre av. Och det tror jag är ganska viktigt, bara veta att valmöjligheten finns. Och att du har ansvaret, för det börjar med mig. Jag kan inte förvänta mig från någon annan. Jag hörde nu till exempel på Nyhetsmorgon, så hade de en så här, relationspanelen, så var det en kvinna som hade skickat in nu inför julen att hon var så, hon tycker det är skitjobbigt, därför att hon vet att jag är den som står och lagar mat, alla andra sitter bara runt omkring, det är inte ens någon som tackar för maten, och så var hon väldigt liksom arg över det, och panelen sa ja, men det är ju inte så schysst och sådär, och jag kände bara så här, men du som kvinna i det hemmet som står och lagar maten, du har ett val. Du kan välja och säga, vet ni vad, jag lagar jättegärna den här maten till er. Men jag skulle uppskatta att ni i alla fall säger tack eller kanske hjälper till. Tala om vad du känner. Stå inte och bli irriterad över det, för du kan inte förändra andra. Men om du förändrar ditt eget beteende gentemot andra, så kan deras beteende ändras mot dig. Eller så funderar du på, varför gör jag det här? Tycker jag om att göra fint på julen? Tycker jag om att göra det här för min familj? Eller gör jag det för att få bekräftelse? Sen tycker jag ju självklart att man ska tacka för maten om det är någon som gör något. Jag säger inte att jag tycker att hon har helt rätt i det. Men om vi är tydligare i vår kommunikation om vad vi vill ha, så har vi också lättare
att få det.
Att få det. Och det blir inga missförstånd. Hon skapar ju förmodligen kanske jättemycket stress inom sig. Och den bara accelererar. Det enda hon ser är alla som inte hjälper till.
Och sen blir det en negativ spiral också. Det blir då att gör barnen någonting, då blir det sura miner, det blir tråkigt. Och sen samma sak som man, Man brukar prata om det ibland att 85% är på fel typ av jobb. Alltså man trivs inte på sin arbetsplats. Det där är också en typ av tid man lägger, en typ av arbetsplats. Alltså familjen AB som man lägger på. Och då handlar det väl om där också att sätta ut det, göra en utvärdering. Det gjorde jag i det första gången. Det är faktiskt dåligt att vi inte har gjort det innan. Men vi gjorde en utvärdering igår om familjen AB. Alltså vad har gått bra senaste året? Vad ska vi satsa på inför 2020? Och det där har vi nog inte gjort också för att det är läskigt att göra. För det kommer upp saker som man vet då. Kommer att säga, det där tjafset vill vi inte gå in, eller det där ska vi inte göra. Men det är så viktigt bara att öppna upp. Och samma sak skulle jag säga där också. Att man kanske, hon kanske skulle sätta sig ner med alla och säga det. Vad är det hon trivs med? Vad hon inte trivs med? Och så gör man bara några små förändringar. Och då kanske allt bara känns 10 gånger bättre.
Och just det med familjen AB. Det kan ju lätt bli att det bara blir ett familjeföretag till slut. Och att man stannar i det. Men ni kanske glömmer se varandra i den relationen som faktiskt ligger till grund för det fina familjeföretag ni har. Och den är ju ganska vanlig. Vi tar alla de här praktiska sakerna och våra mål och allt det där. Men hur mycket har vi sett varandra? Har vi sagt till, har du sagt till henne att jag skulle uppskatta om du köpte en blomma till mig någon gång? Eller, jag vet, jag gjorde för flera år sedan. Vad kan min son ha varit? Elsas son var det då, 13 kanske, det är 10 år sedan när jag jobbade med Nyhetsmorgon. Så var det ju för mig var ju att ligga kvar i sängen en lördag morgon och titta på Nyhetsmorgon. Det är ju lyx när man annars går upp 4:30 och kan titta på ni. Nu får ni gå upp och här ligger jag i varma sängen. Men jag älskar att få kaffe på sängen. Men jag lever ju själv. Och då tänkte jag så här. Då hade vi pratat om det här med att man behöver uttrycka vad du vill ha. Liksom. Så jag ringer till min son på övervåningen och frågar honom. Jag väcker honom såklart. Och så säger jag, förlåt att jag ringer och väcker dig. Det här är jätteknäppt kanske. Men jag skulle så himla gärna vilja ha en kaffe på sängen. Han bara, ja men absolut mamma. Killen går ner. Och jag tänker då att då får jag en kaffe. Men vad som händer är att han gör en kaffe. Han skummar mjölk. Och när han kommer in med brickan så har han gått förbi rosor som stod på bordet. Så han tagit rosenblad och lagt på brickan. Och då såg jag också så att jag gav ju honom glädjen att få göra någonting för mig som han visste att jag ville ha. Så att be om någonting betyder ju inte att ja, men då blir det ingen överraskning. Jo, det blev det ändå för mig. Plus att det blev en glädje hos oss båda två. Så att våga att kommunicera det till varandra tycker jag är så himla viktigt. Oavsett om det är i relationen eller med barnen eller på jobbet. Men att vi är mer tydliga, och jag tror att om vi leder oss själva lite bättre, att våga stå för vad vi känner eller vad vi tänker eller tycker och tro, det här är min sanning, jag vet inte vad din sanning är, men jag skulle vilja det här, den tror jag är oerhört viktig.
Och att välja sina tankar då?
Och välja tankarna handlar ju väldigt mycket om, jag kan ju välja att på morgonen när jag gick upp på Nyhetsmorgon tänka så här, varför gör jag så här? Alltså 3:30, kom igen. Jag är ju morgontrött.
När gick du upp, sorry?
3:30.
3:30?
Jag skulle vara där 4:30, jag bodde i Sollentuna.
Alltså 02:30, det är så tidigt.
Det är supertidigt.
Alltså det är inte ens morgon. Alltså till och med de som går upp jättetidigt på morgonen skulle inte kalla det morgon. Det är natten.
Nej, nej, nej. Och det roliga var när man åker ibland då, när man kommer, då ser man ju folk ramla hem från krogen liksom. Alltså det är ju,
ja.
Snarare sen kväll, natt, än att det är morgon. Men då var jag väldigt mycket så att just i den stunden, att jag tyckte att så här, varför gör jag så här mot mig själv och hur liksom, det här är så himla jobbigt. Bla bla. Till slut så tänkte jag bara så här, men jag kan inte ligga och tänka de här tankarna. Jag gör det ju svårare för mig att ta mig upp ur sängen. Om jag istället tänker att, gud vad skönt, snart sitter jag i bilen med en kopp te, kommer in, jag får bli sminkad. Jag har fantastiska kollegor, jag kommer träffa alla de här människorna som kommer in och ska intervjua. Nej, fasiken, jag går upp nu. Jag gör det ju lättare för mig att kliva upp på morgonen.
Så himla stor
och det är
skillnad, alltså.
Typexempel på att ta sig upp. November månad är en månad som många inte tycker om. När jag ställer frågan på mina föreläsningar så är det väldigt få som räcker upp. Det är vissa som räcker upp handen. De typ fyller år i november. Men alltså vissa räcker upp handen. Och jag var inte heller speciellt förtjust i november. För det är en ganska grå månad, det regnar. Och sen kommer jag på att det är en perfekt återhämtningsmånad. För det händer så mycket i mångas liv. Liksom. för i december är julen och sen så är det liksom, kommer man tillbaka. Februari kan vara sommaren också, men sen framåt våren då kommer liksom, det händer mycket saker. Sen börjar uteserveringar öppna, så ska man planera för sommaren och sen är det hela sommaren och så ska man planera för hösten. Skolan börjar och så kommer den här gråa november. Perfekt! Det, det regnar ute, gud vad skönt, jag kan kolla Netflix. Tända ljus och bara vara. Jag älskar november nu. Men det är ju för att jag har valt en annan tanke. För jag kan inte förändra att november finns. Punkt. Den är där, kommer tillbaka varje år och vi säger, ja just det, nu är det här.
Den här gråa, trista månaden.
Men vi vet ju att det varje år kommer. Varför kan vi inte välkomna den? Tänker, gud vad skönt, det är en månad när jag inte behöver göra så mycket när jag kommer hem från jobbet. Utan bara vara lite lugn. Och det var ju en, sen har ju det blivit en mer automatiserad sak när du tränar tankarna. När jag till exempel på Let's Dance ramlade från Kalles axel och spräckte pannan, eller spräckte huden här i pannan. Så inte en enda gång tänkte jag, alltså varför händer det här? Och fy vad typiskt, eller varför händer det mig? Jag vill inte ha ett ärr i pannan. Det fanns inte i min värld. Jag var bara oerhört tacksam över att det inte blev värre. För det kunde ha slutat mycket, mycket värre. Jag fick ingen hjärnskakning, jag skadade inte nacken. Jag var på, liksom, vi åkte tillbaka och dansade efter jag hade sytt. Och alla som kom fram som gick, man, hur mår du? Jag bara, va? Jag såg ju inte dessutom, för att det syntes ju för alla andra. Men jag tänkte ju inte på att jag ens hade ärret i pannan. Ett stort plåster.
Ser man ärret nu eller?
Ja, det går här. Hit ner och så går det upp hit.
Och det går upp så högt upp.
Och så sprack muskeln under.
Wow.
Så man ser lite grann, jag rynkar ju pannan rätt mycket. Och då
det
ser
där
man,
måste ju blött hur mycket som helst.
Ja, Kalle sa att det var någon vulkan. Men det som var ju att jag kom på mig själv att jag inte en enda gång valde den här negativa tanken.
Det är
utan
stort.
Att jag bara var tacksam över att det inte hade blivit värre. Och det är som det är. Jag kan inte förändra att det har hänt. Återigen, jag kan inte förändra att det har hänt. Så varför gå ältare? Det jag kan göra är att jag hade plåster väldigt länge som rekommenderat för att hålla ihop det och försöka göra så fint där som möjligt. Det kan jag påverka, men jag kan inte påverka att jag inte har fått det.
Men hur ser du på ältandet då? Och negativa tankar?
Negativa tankar.
För att det är som någonting som du också vet om, det här med att alltså hjärnan har ju lättare att fokusera på negativa saker än positiva. Vi måste ju verkligen jobba med det. Och det är ju för våran evolution att vi ska gå vidare, att vi ska klara oss från faror och vi ska, är det en björn som kommer, är det en bil som kommer, vi ska bara vara på den här, ha den här radan på hela tiden om negativa saker som kan hända för att vi ska överleva typ.
Ja, alltså så här att en man känner sig hotad av någonting och hur ska jag klara mig ur det här? Men och så var det ju förr i tiden. Hörde man någonting i buskarna så tänkte man så här, nu är det säkert ett djur som kommer att äta upp oss eller någon som kommer invadera vår by. Och så kanske det är en fågel som fladdrar ut. Och då släppte man det. Men du hade en plan för om det hände. Jag tror många gånger idag har vi problemet att vi släpper inte. Att vi stannar kvar i att ja, men om det hade hänt, vad hade hänt då? Eller vad ska jag göra om min tjej är otrogen? Och så går man fundera på det. Ja, fast hon är inte det. Jag har en plan för det, men släpp det sen. För det har inte hänt. Utan vi kan stanna i den här osäkerheten. Eller så här, oroligheten i att oron över att någonting ska hända.
Och katastroftankar.
Katastroftankar. Och det är väl bra att vara förberedd. Men när du känner att, ja men nu vet jag att jag tror att jag ungefär skulle hantera det så här. Jag vet ju inte ens hur jag skulle kunna känna om det hände. Men jag tror att det skulle reagera så här. Och jag har en plan för det. Och jag vet att jag kommer att klara mig. Då är det, så här, och då är det mitt eget ansvar att hitta någonting annat att tänka på. För negativa tankar, man kan se det på DNA-nivån. Att när du tänker negativa tankar så drar de här trådarna ihop sig. Och tänker du positivt så sträcker de på sig.
Mm-hmm.
Vilket gör, när någon säger så här, du är så jävla positiv. Ja. Och jag mår bra av det. Min kropp mår bra av det. För jag är helt övertygad om att våra tankar styr våran kropp. Våra inre organ och vårt inre system. På ett mycket, mycket större sätt än vad vi egentligen kan ana själva.
Och även immunförsvaret påverkas.
Immunförsvaret.
Tänker du negativa tankar så är det lättare att vi drabbas av sjukdomar.
Precis.
Stress.
Ja. Och det blir ju också någon blockering. För jag kan känna att den stressen som blir, du spänner, bara den saken, att du spänner dig, gör ju att flödet i kroppen inte går på som man någonstans önskar. Vi fokuserar väldigt mycket på vårt yttre. Och det har vi gjort väldigt ofta. Oavsett om det gäller kost eller träning. Men vi tänker inte på det som faktiskt ska få oss att hålla så länge som möjligt, så att vi får leva det liv vi vill. Och det är någonstans också som är så oerhört viktigt med att välja tanken att varför går jag och tränar? Är det för att jag vill ha en stark kropp, förebygga skador? Det sa ju läkarna till mig. Hade du inte varit så här stark, Kristin, så hade du skadat dig mycket mer i det här fallet. Det är förebyggande. Jag vill att min kropp ska orka alla äventyr jag vill ut på. Därför vill jag. Jag vill att min kropp ska vara stark ifall någonting oförutsett händer. Att vara snäll mot mig själv. För jag blir också snällare mot andra då. Och inte, jag släpper min oro. Därför att jag känner att jag kan leda mig själv i det här. Och det tror jag är en oerhört viktig, och det är oerhört viktigt, och det är bara du själv som kan ta ansvar för det. Man brukar säga, jag börjar, det börjar med mig, och jag tar fullt ansvar för det. Och där tror jag att om vi kan leda oss själva bättre, om vi kan hitta, om vi kan lära oss bekräfta oss själva, att välja, istället för att välja tanken att undra om någon kommer se, nu har inte jag en nyköpt tröja på mig, men säg att den här, jag har köpt den här tröjan och den är ny, och jag tänker så här, men den ska jag på mig, så kan Alexander se att jag, kanske han ser att jag har en fin tröja på mig, och så har jag suttit här nu en timme med dig och du har inte sagt någonting om min tröja, då skapar jag ju en stress i mig själv att, men gud, ska inte han se att jag är fin? Men du har ingen aning, vi ska inte prata kläder, vi ska prata någonting helt annat. Så du fokuserar på någonting annat. Det är bara en stress som jag har skapat. Det viktiga är att när jag går hemifrån och tar på mig min tröja, känner jag, alltså jag är så nöjd av att jag köpte den, jag känner mig så fin i den. Jag trivs verkligen i den. Skulle du säga någonting sen, så är det bara en bonus. Att bekräftelsen från andra ska vara en bonus. För vi behöver bekräftelse, absolut. Men om vi kan lära oss att bekräfta oss själva mer och välja de tankarna om oss själva.
Hur tycker du vi ska bekräfta oss själva? Är det kopplat till de här tacksamhetsövningarna? Gör du det fortfarande, att du skriver saker på kvällarna?
Nej, nu gör jag inte det. Ibland i perioder när jag kan känna att jag kanske... Om det har varit en jobbig period, där jag kanske fastnar lite grann i försöka lösa problem, saker jag inte kan påverka, hittar inte riktigt ut kanske. Då kan jag börja skriva upp det för att se allt det andra som har hänt under dagen som har varit bra.
Du kan ju berätta om den övningen.
Ja, det är att man, jag hörde faktiskt, jag tror att Gwyneth Paltrow som gjorde det, och det hörde för typ 20 år sedan på Oprah Winfrey. Hon skrev ner 5 saker varje kväll som hade gjort henne glad. Och i början var det ganska tufft. Hon sa det, alltså, hon såg de stora sakerna, jag har fått blommor idag, eller jag har fått en bra recension, eller alltså, det är de sakerna som typ, tills hon kom på att ett leende för någon, från någon som jag släpper över gatan, eller bara att när man går på gatan och någon tittar och ler, gör ju mig lite gladare. Att någon öppnade en dörr och man säger tack, och så får man ett möte där. Det finns så små saker som gör dig gladare. Och när jag hade nämnt det här i en tidningsintervju, att jag gjorde så fick jag brev från en kvinna ett halvår senare. Att hon hade förlorat sin man ganska nyligen. Och såg liksom ingen glädje i livet. För de hade varit gifta i alla år och levt ihop igen. Så hon bestämde sig för att börja skriva ner. Så hon började skriva ner. Och hon sa att nu ser jag ju allt det där som inte jag såg tidigare. Så att hon hade hittat tillbaka till det liv som hon har nu. Så det kan ju vara en inkörsport till att hjälpa sig själv att se det som händer. Men jag tycker också att tänka på att se andra. Alltså att tänk på att ditt leende kan få någon annan att känna sig lite bättre. Jag gillar quotes ibland, så här ordspråk ibland, men det finns en som jag tycker väldigt mycket om som heter touch every life you can and leave them sublimely better by that touch. Att bara när du ställer upp, lägga handen på en axel, den lilla beröringen. Alltså det finns så många små saker som vi kan göra. Att se någon, att bli sedd.
Och det tycker jag är så häftigt också, att bara ge beröm. Det brukar jag ha ibland, att man ska så här, säga 3 komplimanger som man i vanliga fall inte hade sagt. Mm. Att vi säger att jag ser din tröja då, och sen så kanske inte jag hade sagt det, vilken fin tröja, men sen säger du vilken fin tröja du har, Kristin. Mm. Jättefin. Och då så märker jag bara hur glad du blir, för att då känner du också att det här är någonting genuint.
Mm.
Eller Och som man är på en arbetsplats och man säger det till någon, du vilka fina skor. Alltså man kan ju göra den personens dag.
Exakt.
Och det är så häftigt.
Och det jag tycker också som är viktigt är att när vi ger komplimanger och när vi berömmer andra, att försöka inte fokusera på prestation. För att vi har blivit ett väldigt stort prestationssamhälle idag. Alltså i skolan så är ju liksom allt väldigt mycket. Du får inte betyg för att du är en bra vän eller... Du blir ju aldrig sedd på det sättet. Det är ju vår uppgift som föräldrar såklart att hjälpa dem med det. Men att om du till exempel, om vi tar den här tröjan som ett exempel, säger vad fin den tröjan är på dig. Så är inte tröjan att jag har köpt en snygg tröja. Utan den gör sig fin på mig. Eller om jag hade varit på föreläste på en hockeylägerskola för ungdomar. Och då var det föräldrarna jag pratade med. Och just pratade om det här, hur ska vi bekräfta våra barn? För att inte bara göra dem till sin prestation. För säg att det skulle hända de här killarna någonting. Det här var bara killar på det här läget. Så att de skadar sig och inte kan spela vidare. Vem är de då? Och är de inte... bekräftade i självkänslan. Självkänsla är ju bekräftelse för den du är. Och självförtroende för det du gör. Och självförtroendet är lättare att bekräfta och lyfta än självkänslan. Och då var det en, då sa jag, har ni något förslag på hur vi ska bekräfta våra barn för den de är? Och det blev helt tyst. Och så säger en pappa så här, ja, jag brukar tacka min son när han har klippt gräsmattan. Att liksom, vad duktig du var som hjälpte mig med gräsmattan. Och då så sa jag så här, men det är ju jättefint. Vad skulle hända om du sa, vad glad jag blir att du hjälpte mig?
Mm.
För att då blev det plötsligt någonting för att han gjorde något för någon annan. Inte att han var duktig på att klippa gräsmattan.
Och det är en stor skillnad på det där.
Det är så stor skillnad.
Jag tänkte så här, jag läste ju din bok här också, Tacksamhet, som jag tycker var jättefin och bra, för lov att säga. Det är en lite sån här, en skulle kunna ligga lite överallt och bara, man kan småbläddra lite i.
Mm.
Men jag läste också, det är ju massa dikter i den, lite överallt.
Det var roligt att du säger dikter, det är sådär... Jag skriver ju tankar och tänker så här, gud, kan jag skriva en dikt? Nej, det kan jag inte. Men det är roligt att alltså, man lämnar ifrån sig en bok och så får alla människor uppleva det som man vill. Och ja, det är ju jättefint att du säger så. Tack.
Och jag läste en här som du har skrivit till din son.
Mm.
Skulle inte du kunna läsa den? För det här handlar ju också om det vi har pratat om här och tacksamhet. Och sen kan vi prata lite om den sen.
Mm. Du har ett skratt som smittar. Du har en humor som ingen annan. Du har en visdom så stor. Du har en omtanke till alla. Du har en vilja så stark. Du har en talang så sprakande. Du har allt det du behöver inom dig. Du kommer gå så långt. Låt inte normen begränsa dig. Låt inte andra stå i vägen. Låt inte starka röster sänka din tro på dig själv. Låt din väg vara öppen, fantasifull och levande. Precis som du är. I din lilla kropp bor så mycket. Och allt det kallas kärlek.
Fint.
Tack.
Jättefin. Hur känns det att läsa den?
Ja, men den är speciell den där. Därför att någonstans så... I den världen vi lever i och som är fin på många sätt. Men den är också ganska tuff. Och jag önskar att den kan bli mera varm och stark. Till exempel i skolan så tycker jag att det blir bättre och jag vet att lärarna gör så gott de kan. De har ganska tuffa omständigheter att jobba kring, vill jag säga, med respekt för det. Men när har du en inlärning som inte stämmer överens med hur skolsystemet har bestämt att vi alla ska lära in, då får du kämpa rätt hårt. Och människor påpekar, eller lärare eller människor omkring dig påpekar din prestation i någonting som inte är ditt sätt att uttrycka dig, eller ditt sätt att lära, eller ditt sätt att tala om vilken kunskap du bär på. Och det tycker jag är ganska orättvist. Och det gör att andra människors sanning om dig överensstämmer inte med den människan kanske som du är. Och därför är det så viktigt att stå i din sanning, för du vet att om jag bara får lära in på det här sättet så kommer det gå hur bra som helst. Jag har så här mycket styrkor. Men att när man påpekar hela tiden de saker som du alltid måste göra som är, för att bli bättre, eller de saker som du inte är bra på, så är det svårt att motivera någon framåt. Men om du lyfter de saker de är bra på och stärker dem i det, och sen så har vi så här, men okej, den här delen, ska vi jobba lite med den nu? Så ska vi se att vi lyfter upp den till den här nivån också. Så att du har en tro på dig själv. Och där är det ju svårt då många gånger att se individen för den de är. Och det blir ju att många av de här rösterna står ju i vägen för det du själv tror på. För det blir din sanning.
Det är svårt att komma ur det också, för att då... Ja, det är jättesvårt. Och sen så kan man tycka att man är dålig en stor del av livet för att man har intalats det i den här normen.
Exakt. Och du hör, den blir så stark. De rösterna blir så starka som vi drar till oss negativa saker lättare än positiva. Jag menar, får en recension och det är en rad som är negativ, då är det den du kommer ihåg. Inte allt det andra som var bra. Och då hör du det i en känslig period i ditt liv, eller oavsett när, så blir det plötsligt din sanning. Och det kan ju vara när du också är äldre. Jag vet nu när jag fyllde 50 så var det jättemånga som sa, men gud, alltså fylla 50, hur känns det? Alltså det där strecket du går över till. Och jag bara, jag förstår inte riktigt vad de pratar om. Jag känner ingen skillnad 49-50. Jag tycker det är fantastiskt att vara så här. Jag hade aldrig trott att man skulle känna sig så här pigg och fräsch som 50-åring. Och det är ju alla andras sanningar över hur de har känt, eller kanske deras föräldrar kände, som blev barnens sanning som de ger vidare. Och då blir det så här, det där är din sanning. Den överensstämmer inte med mig. Jag tycker det är helt fantastiskt. Det var sjukt kul att fylla 50. Och det är min sanning. Men ibland kan den vara svår att stå i när du hör att andras röster och lite osäkerhet i dig själv. Och därmed är det ju ännu viktigare att du blir en bra ledare i dig själv. Så att du kan stå, jag vet när jag sprang maraton för några år sedan i New York, då hade jag bestämt mig för att inte ha en enda negativ tanke. Mm. Det var ju en utmaning. Men det började redan innan loppet. För då var det många som skulle förvarna om det som var jobbigt. Och då var de som sa, Queensboro Bridge är så jobbigt. Du vet, det är så tungt i benen. Det är som betong när man springer där. Och jag bara, det där ligger hos dig. Jag ska tänka någonting helt annat. Så när vi kom till Queensboro Bridge så tittade jag på Sanna som jag sprang med. Vi bara, lätt och stark. Nu trippar vi upp. Så vi bara korta stegen, började trippa och mantrat, lätt och stark, lätt och stark. Och jag kommer på toppen bara, att det går ju hur bra som helst. Men hade jag ju tagit till mig den sanningen och gjort det till min sanning, då hade jag ju kämpat hjärnet upp för den här jävla backen. Så det handlar ju om sig så här, är det där din sanning eller är det min? Mm. Och är det min sanning som barn? Jag kan ju fortfarande ha, när jag gör böcker så vill jag inte att de ska redigera med rött. För att det är ju bara fel för mig. För alla proven var ju redigerade med, alltså, rättade med röd penna. Och jag vill inte ha den här röda kryss och du skulle ha gjort så här. Så att de redigerar med blått och gult och rosa och massa andra härliga färger. För det sitter kvar.
Så det är gamla sanningen som sitter kvar i det. Och du själv, du har ju du har fått diagnos för några år sedan. Det var ganska nyligen när du och jag träffades i förra intervjun som du var med i ADHD.
Mm.
Och även dyslexi, va?
Ja, de utredde ju först dyslexi. Men sen så, som Louise Alin som jag pratade om tidigare, när psykologen, hon sa det, att men jag tror inte att du har dyslexi, men däremot så tror jag att du har ADHD. Och det, en konsekvens av ADHD kan visa en del dyslexi. Alltså att jag har svårt att läsa in. Det är ju för att jag har koncentrationssvårigheter. Och då blir det ju svårt att komma ihåg en text.
Förstår.
Så, just det kan, det, för så du, därför vet skulle... man inte riktigt om det är dyslexi eller om, men ja, alltså jag har svårigheter med, jag skriver väldigt fort till exempel, för jag är väldigt bråttom, så jag hoppar över ord, så jag får ju alltid läsa igenom 1000 gånger innan jag, för att jag har väldigt, jag ligger väldigt långt fram hela tiden.
Jag har ju dyslexi i alla fall. Mm. Och det var ju en svårighet, för jag fick gå i massa så här special kurser eller special, eller sitta kvar med läraren och lite sådana där grejer.
När hur man har var du upplevt mindre. Det?
Men jag kan säga så här, Framförallt att jag fick en sanning som gjorde att jag blev väldigt dålig på engelska, som jag sen i 20-årsåldern blev tvungen att förändra för att jag märkte att det här är fel. Det var min mamma har sagt till mig att hon var väldigt dålig på engelska. Och hon har ju då varit min förebild och hon har sagt att engelska är så svårt och jag är så dålig på det. Det var mitt sämsta ämne och så här. Och sen, men hon sa aldrig att jag var det eller något sånt där. Men på något sätt så tog jag den sanningen till mig själv och sa det. Samma sak som du berättade precis med bron här. Mm. Engelska är svårt. Och det är lätt att vara dålig på det. Och på något sätt så blev det där att jag själv är dålig på det. Och jag själv är jättesvårt. Av alla ämnen, engelska blev mitt sämsta ämne. Det blev sämst i grundskolan och sen även på gymnasiet. Jag fick IG på typ allting. Sen fick jag precis, när jag suttit kvar med lärare, så fick jag precis godkänt på allt. Och varje gång jag skulle ställa mig och prata engelska så tänkte jag, jag är så dålig på engelska, alltså jag är så dålig på engelska. Gå in med det mantrat när man ska göra någonting för klassen, alltså det är åt helvete.
Då väljer man inte rätt tankar.
Nej, och sen jag började skolka från engelska lektioner och jag började, alla möjligheter jag hade att komma bort från det tog jag. Och alla möjligheter jag hade för att skippa prata med någon engelska när jag var utomlands, det också skippade jag, så allting blev det. Men när jag var 20 år gammal så kände jag så här att då hade jag kvar dig, men jag är så dålig. Och då började det bli allvar. Nu är du vuxen. Alltså, nu händer olika situationer. Och jag började jobba som säljare och sådana grejer. Jag kom in till engelska möten och så här. Jag blev tvungen att ändra mig själv. Mm. Så jag bestämde mig för att från och med nu ska jag aldrig i hela mitt liv säga att jag är dålig på engelska. Det var liksom första grejen. För att det intalade jag mig själv var och varannan dag.
Hur gick det då?
Jag blev bra på något år bara. Så rätt för det så blev jag bra. Det tog ett litet tag att få tillbaka det självförtroendet. För att jag själv tänkte ju hela tiden. Och när jag pratade om det runt om så sa jag, men jag är så dålig. Och kolla nu. Ett gäng år senare. Nu har jag haft intervjuer. Var i Holland nu för ett tag sedan. Träffade Wim Hof. Engelska. Han som är Iceman då, har tagit 26 världsrekord, så här med Simon Sinek, en av också världens främsta ledare när han var i Sverige. Och jag kör en intervju nu med Robin Sharma, som han som skrev Munker sålde sin Ferrari. Alltså jag träffar professorer, Jordan Peterson var också med i podden, så att, och att jag då vid 20 knappt kunde hålla ett vanligt samtal för att jag var så, jag intalade mig själv att jag var så dålig, vilket också att jag blev så dålig på det. Hel skillnad, alltså total skillnad på livet. Mm. Att välja tanke där, välja mantra, förändrade mitt liv i den fasen.
Och det är det som är så coolt, för att där kommer man ju tillbaka till att jag började börja med mig. Så att om jag vill välja att tro på någonting, alltså så här, och det är en sak som är väldigt bra, att jag var på Byron Katie i somras när hon var här. Hon säger ju alltid, är det sant? Och alla de här frågorna, när jag går till ledarskapsutbildning och sånt, alla de verktygen ställer jag ju mig själv istället för att tänka coacha andra. Det kan lika gärna coacha mig själv med de frågeställningarna. Och samma sak med den här, är det sant? Jag är dålig på engelska. Är det sant? Så kanske säger först, ja. Är det sant? Då behöver du tänka till en gång till. Och då blir det ju att, fast är det sant eller var är det kommer ifrån? Och den är så otroligt spännande. För då visar det sig många gånger att en sanning som barn behöver inte vara samma sanning när du är vuxen. Det kanske inte ens var sant.
Vem är man som barn att avgöra vad som är sant
precis.
Och inte?
Ett exempel är ju en kompis till mig som lever i en relation. Jag tror inte att den är speciellt bra, för vi kom in på att prata om det här. Men då var det hennes föräldrar hade skilt sig när hon var liten. Och hon kände och var så arg för det. Och var så besviken och arg. Och tyckte att det här ska jag aldrig göra mot mina egna barn. Så även om hon inte lever i en kanske alltid så bra relation, så har hon bestämt sig för att jag blev så arg på mina föräldrar. Och det var så fel av dem att skilja sig. Så jag kommer inte göra så här mot dem. Och då skapar hon en framtid utifrån sin sanning som barn. Säg att hon var kanske 8-10 år. Och när hon sa det till mig, då började jag tänka på, för jag är ju separerat. Och min tanke var ju, bortsett från mig själv, att jag vill göra det här för mina barns skull. För att jag vill att mina barn ska växa upp i ett kärleksfullt hem. Just långsiktigt. Kortsiktigt så är det tufft. Men långsiktigt så kommer det bli bättre för dem. Och då kände jag, tänk om hon hade varit min dotter och inte ställt, vet, man ställer inte frågan när man är 8 år, så här, varför skiljer ni er eller varför gör ni så här mot mig? Men sanningen kanske egentligen var att de gjorde det som var bäst för henne. Men hennes sanning är fortfarande att hon är arg, vilket gör att hon skapar ett liv idag utifrån någonting som kanske hennes föräldrar gjorde som det bästa för henne. Och då skapar en framtid genom att leva kvar i ett liv som hon kanske egentligen inte vill. Så vad är sanningen? Är det jag som barn som står och behåller den här sanningen? Hade det varit min sanning idag? Vad tror jag på är bäst? I den situationen jag är i, för att mina barn ska få ett kärleksfullt uppväxande. Eller uppväxt. Och det är också en sån här grej att din mammas sanning blev din sanning. Sen tycker jag det är ascoolt att du ändå relativt tidigt kunde välja den tanken. Att se att jag är bra på det här. Behövde du träna ett tag på att behålla den tanken?
Ja, ja. Det kom inte naturligt. Alltså när jag hela mitt liv gått och tänkt något helt annorlunda. Men jag insåg att jag kan inte tänka att jag är helt värdelös på det här. Varje gång jag hamnar i en sån situation. Mm. För det känns inte bra och det blir inte bra.
Kom det med också att du blev mer nyfiken? För många gånger kan jag tycka att om man är lite mer öppen och nyfiken på saker, så säger ju oftast ja på ett annat sätt.
Jag tror att det kom efter att jag läste The Secret-boken. Mm. Och där på något sätt var min första grej inom personlig utveckling. Där jag verkligen så här, okej, dina tankar kan styra dig. Och det du tänker blir du. Mm. Och sen är det inte så kanske exakt. Många gånger kan det bli exakt. Men att man också öppnar sig upp för möjligheter. Det tycker jag också är jättehäftigt med tankens kraft. Att man vågar be universum eller be sig själv att vara mottaglig för saker. Mm. Och rätt för det så ser man saker som också fanns där. Men genom att man inte har öppnat upp sig själv och gett sig själv möjligheten, så ser man det inte.
Och där finns ett samband, tycker jag. Att ibland när vi öppnar upp, vi är rädda för att öppna upp där vi kanske inte känner oss speciellt säkra. För att vi är rädda för att vi ska göra fel. Vi är rädda för att det ska göra ont, någonting känslomässigt. Och återigen då tillbaka till det här när vi ramlade som små. Vad är det värsta som kan hända om det gör ont? Lägg inte på locket och res dig upp. För då vågar vi ju inte öppna upp när vi blir äldre. Och kanske våga fela ibland. Det här gick inte som jag hade tänkt mig. Eller oj, det här var inte så bra kanske. Eller nu blev jag ledsen för jag öppnade upp för mycket. Men jag vet ju sedan barn att om jag blev omfamnad i det. Och det är okej att känna så. Vad är det värsta som kan hända? Ja, det gör ont ett tag, men det går över. Så det sitter ju någonstans i att våga stå upp för sig själv, för det vi känner och det vi vill med vårt liv. Vi kanske inte alltid vet vad vi vill med vårt liv. Vi kanske bara vet vad vi vill idag. Ja, men fine. Var där. Det är okej. Vi behöver inte alltid ha en plan. Många säger, vad ska du göra om 5 år? Jag har absolut ingen aning. Jag tycker den här dagen är spännande. Och det räcker för mig. Så just det här att våga omfamna det som gör ont och lära våra barn att det är okej, så tror jag att man hanterar situationer idag, oavsett arbetslivet eller relationer eller vänner, på ett helt annat sätt. För det kan ju vara så att vi tar till oss väldigt mycket och går in på mataffär och så sitter kanske tjejen i kassan och är skitgrinig. Och jag bara, men alltså, vad är det för fel på henne? Sen går jag ut och är supersur och irriterad och lämnar det till någon annan. För det första så har jag ju varit mottaglig. Jag har ju tagit till mig hennes beteende och välkomnat det. Istället för att tänka så här, det är okej att hon inte griner idag. Jag vet ju inte sanningen, så du kan ju välja en sanning som inte påverkar mig. Och tänker bara så här, men hon kanske mår bättre imorgon, det är okej. Då går jag ju ut och har lämnat det, för det är ju, det där ligger ju hos henne. Det ligger ju inte hos mig. Det är som att du ger en gåva. Och man bara, ja, tack snälla. Men när du får en gåva som du inte vill ha, ta inte emot den. Får du ett sms som är elakt eller otrevligt, ja, tänk bara, de kanske hade en dålig dag, men svara inte, för jag vill inte ta emot det där. För så länge du inte har tagit emot det, så ligger det kvar hos den som gav det. Mm. Och där har vi också en valmöjlighet.
Hur hanterade du allting som du har lärt dig och skrivit böcker och personlig utveckling. Hur hanterade och använde du det här när du var med om en av dina absolut största sorger i livet?
Där var det nog, där blev det väldigt påtagligt att jag har vågat, eller har varit nyfiken på att det är okej att känna, det är okej att vara ledsen. Jag har valt tankar som får mig att må bättre, att titta på vad kan jag förändra, vad kan jag inte förändra. När mamma gick bort så, det gick ju väldigt snabbt. Och bortsett från att jag tycker att det var 10 år för tidigt, för att hon blev 80, men hon var inte gammal. Så hade jag en tanke tidigare om när jag hade sett att offentliga personer hade gått bort, att jag trodde det skulle bli jobbigt, att man skulle inte få vara själv med sorgen, gå på stan och folk ska titta på en och man inte vet hur man ska bete sig och sådär. Och så blev det tvärtom för mig. Dels så tycker jag att vi fick en fantastisk sista tid. Hon hade inte ont och vi hade mycket skratt. Vi var enormt nära varandra. Vi hade henne för oss själva, tror jag, för första gången i livet. I 4 veckor. Och vi i familjen hade en väldigt fin tid med henne. Och när hon somnade in så hamnade jag ganska snabbt i att jag kan inte förändra det här. Jag kommer sakna henne varje dag. Och jag vill hålla hennes hand varje dag. Men jag kommer aldrig kunna det. Så att jag har absolut legat på golvet och gråtit och längtat efter henne och behövt henne. Framförallt när det dyker upp situationer där jag ringde henne eller där jag ville ha henne nära. Men alla människor som kom fram gav ju den kärlek som hon har gett dem, fick vi tillbaka. Så jag fick ju kärlek ifrån mamma genom alla de människor som hon har mött. Och hamnade i en situation där jag kände mest... alltså jag var så stolt över henne. Och var så här, alltså den här fantastiska människan har varit min mamma. Och mina barns fantastiska mormor. Så i perioder kan jag säga att jag kan inte gå runt och vara ledsen när jag är så stolt över någon och så glad över någon. För jag visste att jag får inte henne tillbaka. Och hon var ju väldigt bra på att ta vara på livet. Och någonstans så känner jag att hon... Nu liksom, tjejer, kör nu. Ni har livet. Kör. Hon kunde inte välja livet. Men jag kan det. Och då antingen kan jag välja att ligga kvar i tanken att jag vill ha tillbaka henne. Kommer aldrig att funka. Eller så kan jag välja tanken att hon är ju med mig varenda dag. Jag pratar ju med henne varenda dag. Och ibland skrattar jag. För att jag tycker att jag hör hennes röst när jag gör saker som hon skulle ha skrattat åt. Och bara, nej men du är ju inte klok, Kristin, som gör det här. Så att hon är ju med mig varje dag. Men däremot så tänker jag ju, nu när jag har livet, så är det min jävla skyldighet
att välja livet.
Att välja livet. Och inte ligga. Hon sa ju alltid så här, lägg dig ner och gråt. Skrik och gråt när du är ledsen. Det är okej. Det är viktigt. Men res dig sen. För du har ditt liv. Och det är precis det. Det är okej att vara ledsen. Hon har aldrig sagt till mig, upp och hoppa, det där gjorde inte ont. Hon har alltid sagt, liksom, kom gumman. Jag grinade i och för sig väldigt mycket när jag var liten, så fort jag kunde. För att få lite kram, tror jag. Men jag var väldigt känslosam. Jag skrattade precis lika mycket också. Men hon har alltid kramat om. Och känslan av att när du är ledsen och någon kramar om dig, det är lugnet som det ger. Och känslan av att det här kommer bli bra. Det är jobbigt nu, men snart går det över. Då går saker och ting över mycket snabbare. Så med hennes känsla för livet och med mitt sätt att välja tankar och att jag är så oerhört stolt över henne som människa, för det arvet som hon har gett, för den goda människa hon var, så har ju alla bemött oss så otroligt vänligt genom det här året. Sen har jag absolut kommit in i perioder, nu i somras, så jag tror att jag är där lite grann ibland, att jag behöver sakna min mamma. Och jag behöver sakna mina barns mormor. För det har varit väldigt mycket lillbabs under hela året. Och det var fint. Men sen kom jag också till en punkt där jag har också förlorat min mamma. Så ibland så kan det vara lite jobbigt att höra på historier när jag är i min mammas sorg. För den sorgen delar jag inte med resten av Sverige. Men då behöver jag vara tydlig med det. Till de som möter mig. Och säga tack för att du berättar. Men jag kanske inte ställer en ytterligare fråga. Men jag tar emot den kärleken som de ger, absolut.
Hur länge var hon klar? Och ni kunde prata med henne och sådär innan hon gick bort?
Nej, men hon blev ju sjuk. Vi fick ju svaret på... Vi berättade ju inte att hon hade cancer. För att hon hade ju hjärtsvikt först. Så vi stod kvar i det. Eftersom vi inte visste vilken cancer det var. Så vi berättade ju först cancern efter hon hade gått bort.
Vilken cancer var det?
Det är en neuroendokrin, en hormoncancer. Som liksom, de är väldigt ovanlig cancer. Men kroppen säger ifrån när man blir äldre. Och det är olika saker som gör att kroppen inte orkar längre. Om det är en hjärtinfarkt eller om det är någonting annat. Men hon var klar ganska länge. Sista veckan så försvann hon mer och mer. Men hon skulle, jag ska bara vila en stund, sa hon. Jag ska bara sova en stund, det blir bra. Och väldigt påtagligt hur hon är. Bara några dagar innan hon somnade så kom läkaren in. Och då hade hon ju kanske bara legat och sovit i 2 dagar eller någonting. Och då så frågade läkaren så här, Barbro. Och så var hon inte, vaknade hon inte riktigt. Så Barbro, och så tittade hon upp. Hej, jag är doktor. Och så sa han sitt namn. Vill bara fråga hur du mår. Hej. Ja, men jag mår bra. Men hur mår du då? Och vi bara, ja, men så typiskt mamma. Det var liksom hela tiden. Men vi fick en väldigt fin tid med henne där. Och vi sov hos henne och var där. Familjen var väldigt nära. Så det var väldigt... Den dagen hon skulle somna in, även om jag önskade att det hade varit senare. Men det kan inte jag påverka. Så jag är väldigt tacksam över att det blev på det sättet. För att hon inte hade ont och familjen var där. Och många kollegor kom upp och pratade med henne. Och hon fick tillbaka så mycket kärlek. Och det som var fint också var ju att hon fyllde ju 80 den veckan som vi gick ut med att hon var sjuk. Vilket gjorde att hon fick så otroligt mycket kärlek ifrån människor. Jag hade lagt ett inlägg hade jag 2500 kommentarer på. Och så började jag läsa några. Och då så säger mamma, du måste svara alla. Jag bara, mamma, det finns inte en chans. Jo, men jag tackar alla. Och hur ska jag kunna tacka alla? Så sa jag, vet du vad, kan du bara vila nu och ta emot all den kärlek du får för all den kärlek som du har gett. Så nu, så att hon fick, det är så fint att hon hann få det istället för att det kommer efter hon hade somnat. Så det är också så himla tacksam för att hon fick så mycket kärlek med sig från hela svenska folket och inte bara från familjen.
Var hon rädd?
Nej. Nej, hon skulle bara sova lite.
Men visste hon att hon skulle gå bort?
Nej, det vet jag inte. Men vi förklarade att hon var sjuk i. Hon bara, ja, fast jag blir bra snart. Och vi hade en bild på henne där hon kanske var i 30-40 års ålder och står på scenen och sjunger. Och så ser man liksom hon så här sjukt stark och liksom sån jävla power i den bilden. Varenda dag så pekar hon på den där bilden. Det där är jag.
Häftigt.
Och till och med då när hon var så där dålig så då var vi sjuka hemma och då hade vi inte satt upp de där bilderna. För att hon inte vaken så mycket. Och tittar hon upp och så pekar hon på väggen. Och så mamma, vad pekar du på? Så pekar hon en gång till. Och så är det bilden. Och då bara nickar hon. Och det var det hon, så såg hon sig. Så att hon skulle bara sova lite.
Och vad tar du med dig från henne då? Vad är det du vill ta med dig från henne och ge vidare till dina barn och de som du möter?
Alltså mamma var unik. Det är många är så här, hur... Är du som din mamma? Absolut inte. Det går inte att vara så som hon är. Jag säger är för att hon är med oss fortfarande. Men däremot så... Att vara... Göra mitt yttersta för att vara en god människa. Jag vet att... Jag kan säga saker som kanske inte uppfattas på... Min intention är alltid att mena väl. Sen kanske den som jag möter inte uppfattar det på det sättet. Och då önskar jag att de frågar, hur menar du nu? För nu blev jag lite ledsen eller så att jag får en chans att förklara. För att vi vet ju aldrig, jag vet ju inte vilken situation du är i när du kommer in hit. Du kanske är jättesårbar idag. Och så säger jag någonting för att skämta lite som tar hårdare på dig idag än imorgon. Och då är det ditt ansvar att säga, vet du vad, nu förstår inte jag riktigt, jag är lite skör idag, kan du bara förklara vad du menar? För att någonstans att utgå ifrån att människor har en god intention istället för att utgå från att människor menar illa. Det är ditt ansvar också att ta. Att inte, för du vet inte. Att ge människor den chansen. Så att, och det var mamma väldigt bra på.
Det är väl lätt att göra tvärtom. Jag tänker bara på också, du läste din bok att, men vi tar bara en föreläsning och någon sitter och gäspar och är trött, så är det så lätt att man börjar tänka tankar om sig själv då, eller saker runt om, istället för att tänka att, eller jag vet inte, kanske var podden pratar om det här.
Nej, han har haft sex hela natten.
Ja, exakt.
Ja, precis. Han är lite trött bara, han har haft sex hela natten, han måste få vila lite.
Ja. Nej, men alltså, det finns ju, man kan ju välja saker hela tiden, och det går så lätt att man är den här kritiska hjärnan och allt som händer runt om en är för att man själv gör fel eller man själv är dålig.
Mm.
Och i övergripande del av fallen så är det säkerligen inte så.
Nej, och framförallt, du vet ju inte varför han sitter och är trött. Det kan hända att han tycker att jag har en tråkig föreläsning. Men jag vet ju inte. Så varför ska jag välja den sanningen?
Varför ska man ha den dåliga sanningen jämfört med en bra?
Istället för att tänka att, oj vad han har haft trevligt i natt. Stackarna på att sova lite.
Mm.
Den mår jag bättre av. Det gör att jag levererar bättre.
Verkligen.
Så att någonstans utgår ifrån att människor menar väl. Och om du uppfattar någon som, eller att du blir ledsen för någonting, så säg gärna till. Och våga stå i det. Det är okej. Det är inte läskigt att fråga. Frågan är fri.
Och vad är det för saker som du skulle vilja ge med dig till dina barn då?
Det är så mycket. Jag ser det på något sätt som att jag har säkert gjort tusentals fel under vägens gång. Men jag har alltid haft en intention att försöka göra det bästa. Sen är de ju olika och det jag hoppas på är att framförallt en värme och kärlek hoppas jag ju att de har fått ifrån mig och sin familj. Men jag har hela tiden någonstans också önskat, det är som att ge dem typ en penslar och färg och en palett. Men sen så ska ju de i fria och måla sin tavla på sitt sätt. Jag tycker också att det är viktigt att barnen, ibland när man säger så här att, åh, har han fått det här från dig eller från pappan? Han är den han är. Ge honom cred för att han är bra. Sen vad han har fått ifrån spelar inget roll. Han kanske har förvaltat någonting vi har lärt. Men jag tänker inte ta cred för att han är en fantastisk individ. För det har han förvaltat. Och det tycker jag också är på något sätt viktigt. Men samtidigt så har respekt
och
för andra människor.
Och det kan också vara något som han har jobbat för väldigt hårt. Och då man säger så här, men du blev som jag.
Ja.
Okej, okay. Som att man själv inte, jaha, okej, okay, det är inte min förtjänst att jag beter mig som jag gör och kanske väljer de positiva tankarna istället för negativa, eller att jag är irriterad här men jag väljer att vara snäll i de flesta fall.
Mm.
Så här att,
men då suger föräldern åt sig bekräftelse.
Ja, det är ju bara för att jag var så. Eller, du lyckas med det där för att jag, när jag var ung, då gjorde jag samma sak.
Ja. Eller jag var likadan som du. Jag bara, släpp dig nu. Säg, fantastiskt, vad fint. Vad glad jag blir att du gjorde så här. Eller jäklar vad grym du är som kämpar som du gör. Eller, nu är du lite tankspridd, precis som jag. Det behöver jag inte säga. Nu är du tankspridd, men vad bra du löste situationen. Och jag såklart, det som vi pratade om tidigare, att man är ny som förälder. Man har inte gjort de där 10 000 timmarna, men jag kanske säger det att 10 000 timmar på en ettåring, 10 000 timmar plötsligt på en 20-åring. Jag har ingen erfarenhet av en 20-åring. Då är det ytterligare 10 000 timmar. Hur hanterar jag det här?
Det är helt olika människor.
Och det där är också så intressant nu när jag har barn som har flyttat hemifrån. Jag har ju alltid tyckt att så här, vad spännande den dagen de ska liksom se dem flyga. Jag har inte varit rädd för att de ska flytta hemifrån. Och jag är extremt, när vi, liksom, jag och mina barn har rest mycket, vi har varit väldigt nära. Och då är folks antaganden är en lögn. Eller som man säger, assumption is the mother of all fuck-ups. Antar att jag har svårt att släppa ifrån med mina barn bara för att jag har varit nära dem. Och då om jag säger så här, gud jag saknar min son. Ja, fast du måste ju förstå att han måste ju få ett eget liv. Och han säger, ja, det var inte det jag sa. Jag sa bara att vad jag saknar honom ibland. Ja, men han är ju vuxen nu, han måste ju få släppa tag. Absolut. Men tänk vad tråkigt om jag hade sagt att jag saknar inte honom ett dugg. Att våga bejaka, jag är mamma. Jag har varit liksom behövd i 20 år till exempel. Och nu är han fri att klara sig själv. För mig blir det ett ganska stort avbrott. Och varför är inte det okej att jag kan få vara lite sårbar i det? Det betyder inte att jag inte unnar honom att få flyga. Jag har ju fastigen hjälpt till och försökt hitta lösningar på boende och varit med på den grejen för att jag tycker att det är spännande. Men det är klart att det är liksom en liten sorg, för man har ju haft en kompis hemma. Mm. Nu har jag ju en till kompis hemma med min andra son. Men det är precis som att det är fel av oss föräldrar att säga att jag saknar honom. Jag vill säga så här, gud vad skönt att du gör det. Men hur går det för honom då? Nej, men det går jättebra. Det är jättekul att se att han lever sitt liv och vad det ska innebära och vilka äventyr han ska ut på. Men det är tomt ibland. Alltså det måste vara okej för en förälder att säga. Men då antar människor utifrån, bara för att du har varit tajt med ditt barn, att jag inte unnar honom det. Eller att jag har svårt att släppa ifrån honom. Så antaganden är jättesvårt för. Och förväntningar. Att du har förväntningar på andra. Det är också farligt. För då blir du... Det är väldigt svårt att bli överraskad då, eller glad eller någonting. Din tjej första gången när ni var tillsammans första året och förväntar hon sig en viss typ av frukost på sängen. Och så gör du någonting helt annat som du har lagt jättemycket energi i. Då blir hon ändå lite besviken för att hon har ändå förväntat sig någonting. Istället för att det här ska bli spännande. Undrar hur Alexander firar födelsedag. Var nyfiken och öppen. Det tror jag är så här otroligt. Var lite öppen för förändringen. Vad är det värsta som kan hända?
Vad är det värsta som kan hända är väldigt bra
tanke. Det är väldigt bra. Det gör ont. Ja, vad är det värsta som kan hända? Att det gör ont en stund. Men det är okej.
Okay. Och där också, vad är det värsta som kan hända? Tycker jag att du är en väldigt så här oräddhet som du har visat på väldigt många gånger. Men jag gillar den här historien när du skulle bli flygvärdinna, om inte jag minns fel.
Ja.
Och att du verkligen var totalt orädd.
Mm. Jag var ju alldeles för ung. Jag var ju 19 och man slår 23. Men jag tänkte, jag söker i alla fall. Och skickade in att jag kunde... Språken var engelska, svenska, norska och franska. Jag hade gått i franska skolan 1-3. Jag kunde inte franska, men jag skrev det. Så kom jag upp på intervju i alla fall och då så sa hon, kan du berätta om ditt liv på franska? Nej, så det är ett turistspråk. Jag kan ta det på engelska. Och så tog jag på engelska och sen sa hon, ja, du är ju alldeles för ung för det här. Ja, jag vet, fast det är ju ni som har bett mig komma hit. Jag är bara skicka in ansökan. Ja, men vi vill ändå att du ska gå vidare till den här stora intervjun då med grupparbeten och allt där. Så då gick jag vidare och sen fick jag jobbet. Men det var ju så här, där fanns det ju inte att du kan inte eller du får inte. Men jag kan ju alltid fråga i alla fall. Och det är jag glad för, att jag inte haft de begränsningarna. Och alltid varit lite, jag är nog väldigt, generellt väldigt nyfiken. Det är som alla så här, någon säger så här, men gud, varför ska du prata om dina utbildningar egentligen? Varför går det så mycket utbildningar? Men jag tycker om att lära. Om jag inte förstår någonting, då vill jag ju lära det. Och då är det ju jättesmidigt att gå en utbildning. Då får du ju massor med kunskap. Och då föder det oftast att man vill veta mer.
De senaste utbildningarna har gått, vad är det för några?
Jag har gått på ledarbilderna. Det är tydliga ledarskapet, coachande ledarskap och NLP Business Practitioner heter det. Neurolingvistisk projektering.
Spännande.
Superspännande.
Kan du inte berätta någonting du har tagit med dig därifrån?
Det är massor. Men,
det är sista, hur mycket som helst.
Ja, det är jättemycket. Men det handlar väldigt mycket om det ändra tillstånd, vilket är mycket det här med ändra tankar. Så där har jag varit inne på redan tidigare. Hur man ska nå sitt önskade mål. Vad är jag i nuläget? Vilka hinder finns på vägen? Vilka resurser behöver jag för att ta mig över hindren? Det finns många olika sådana verktyg som är oerhört bra för en själv att använda. Fast det är egentligen tänkt att du ska använda på din anställd eller om du coachar. Men jag har ju velat använda det för min del. Så nu är det mer, nu vill jag förstå sambandet mellan det mentala och hur jag tänker, hur påverkar det min kropp. Och då vill jag kunna se min kropp inifrån på ett annat sätt. Så nu ska jag plugga anatomi och fysiologi, första delen på en PT-utbildning nu i vår, för att lära mig kroppen ännu mer. Så jag får liksom mer, jag lägger liksom pussel, tror jag. När det saknas en pusselbit och jag säger, vänta nu måste jag komma på, vad är det som saknas här?
Och det där älskar jag med dig, att du verkligen så här har fokus på utveckling hela tiden och lär dig nya saker.
Ja, men det är ju livet. Alltså det är så roligt. Och det är ju inte någonting så här, det är inte för att jag har jobbigt eller någonting. Jag tycker bara att det är så sjukt spännande. Att se att saker jag själv gör förändrar mitt liv utan att förvänta mig någonting av någon annan. Att på ett företag sitter du där som anställd, det sker förändringar på företaget. Och man bara, gud, så här har vi aldrig gjort förut. Nej, det här tycker inte jag gå med på. Det här kommer bli jättejobbigt för mig. Okej, säg så här. Jag tycker att det här är lite läskigt. Vad kommer det här innebära för mig? För nu är inte jag med riktigt. Men var lite nyfiken på, okej, vad kan vi lära ut av det här? Kanske det är en annan dörr som öppnas. Istället för stänga. För du stänger ju bara ditt eget liv på det sättet. Öppna upp och se möjligheter istället för se problemen. Problem går som oftast att lösa på något sätt. Jag säger inte att alla gör det. Men många problem kan man lösa. De man inte kan påverka, då får man acceptera. Men däremot, öppna upp för nyfikenheten. Att vad kan det ge mig, den här förändringen? Kan jag lära mig något nytt av det här? Det är ju så sjukt kul.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Nu kommer jag in på de tre sista frågorna och då tänkte jag börja med ett... Om du ska rekommendera alla att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit för något?
Det där är så, jag tycker att det är jättesvårt, därför att vi alla är olika. Jag kanske säger någonting som passar mig. Det kanske inte alls passar någon annan. Men det jag skulle önska... Och som jag tror, som jag har mått bra utav, det är i alla fall att hitta 10 minuter där det är lite ro. För att inte vara i stressen hela tiden. Om det är sen att du parkerar bilen och sitter kvar en stund, lyssnar på lite skön musik eller tar den här stunden på morgonen. Eller när du bokar in ett möte, se till att du har en liten lucka. Och är du inte ensam någonstans på kontor, så gå in och sätt dig på toaletten. Och kolla igenom telefonen. Eller, alltså det är liksom, man behöver inte vara med, men bara för att vara själv en stund. Och låt oxytocinet få utsöndras lite. Det tycker jag är nog en viktig del.
Om du skulle få säga ett mantra eller ett ordspråk, någonting sånt som du skulle vilja att... Eller som har hjälpt dig väldigt mycket?
Det är lite, jag har lite olika beroende på vilken situation. Till exempel om jag har varit och sprungit eller så har jag varit lätt och stark. Eller när jag tränar, när det känns lite tungt. Då är lätt och stark, då övertygar jag mig själv att jag är lätt och stark. När det är tuffa perioder så kan jag tänka att allt blir bra. När vet jag inte. Men allt kommer bli bra. Den tycker jag är väldigt skön. Och sen den här som jag sa förut. Touch every life you can and leave them sublimely better by that touch. Att försöka att bara se glädjen i någon annan ger ju också mig en kick. Men att du gör det för att du vill någon annan väl. Inte för att du behöver bekräftelsen tillbaka. Skicka ett sms. Skicka ett hjärta till någon du tycker om. Eller skicka så här... Jag såg dig på gåendes på gatan idag. Och kanske istället för att skriva vad fin du är, så kan du skriva vad glad jag blev. För att uppsynen av dig gör mig glad.
Jättebra. Jag tycker att den skillnaden är superbra. Hur man ger beröm eller också så här, istället för bara det här tröjexemplet. Vilken fin tröja är på dig. Bara, vad fin du är i den där tröjan. Mm. Och när man har gjort någonting bra eller så här. Gud vad bra den här Excel-rapporten ser ut. Att man säger istället att... hur hade man sagt då? Man ska berömma någon på jobbet.
Tack typ för Excel. Att du har gjort ett sånt bra jobb. Det hjälper mig jättemycket.
Just det. Att man tar den vinkeln istället. Tack för att du har gjort så himla bra jobb. Det gör verkligen så att mitt jobb är lättare. Att du har sparat väldigt mycket tid och energi för mig. Eller du har gjort det här. Du har verkligen hjälpt mig.
För du har gjort någonting för någon annan människa än att bara gjort en prestation.
Just det. Du har gjort mitt jobb lättare. Eller
du har gjort det lättare för mig idag. Mm.
Jag tycker det är en jättebra skillnad. Det är så lätt att man hamnar i det där ytliga första.
Precis, och det är så lätt.
Ta en tanke till där.
Ja, eller så här, gud jag såg dig idag, vilken snygg kappa du hade, eller vad fin du var. Istället så här, jag såg dig idag och faktum är att då log jag ju. Jag blev ju glad av att se dig. Och bara vetskapen att den personen känner så här, gud, någon blir glad när de ser mig. Den är ju härligare.
Ja, det är jättebra.
Än om jag har en snygg kappa eller
inte. Ja, för då kan man också tycka, om jag inte har på mig den här kappan imorgon, är jag ful då, eller?
Ja, nej, men det är så här, att titta, se... Mm. Att vi kan bli bättre på att bekräfta varandra för den människan vi är, inte bara i den prestationen vi gör. För det löser sig. Det kommer vi få ändå. Men att se människor för den de är.
Och hur ser framtiden ut för dig nu, Kristin? Hur ser 2020 ut? Vad händer?
Ja, vad händer? Jag ska faktiskt åka på ett ayurvediskt retreat i januari. Ayurvediskt retreat, sådär, spa. Och hälsa på en kompis samtidigt, så jag gör lite både och.
Okay.
Och sen så gör jag idrottsskalan. Jag ska åka Vasaloppet 1 mars.
Kul!
Ja, och sen ska jag har en massa föreläsningar och skriver en hel del. Och sen i juni ska jag gå upp på Kilimanjaro.
Vad roligt. Mm. Har du gjort det förut?
Nej.
Nej, det har du inte gjort. Det gjorde jag för 3 år sedan.
Åh, vad coolt. Ja. Då kommer jag ringa dig sen och fråga. Ja. Också för att jag vill leda mig själv till toppen. Och hur ska jag hantera mina tankar för att nå dit?
Kul. Mm. Roligt. Ja, det kommer bli en häftig upplevelse. Det häftiga med Kilimanjaro också, att man går igenom så himla många olika klimat.
Oh.
Alltså att rätt vad det är så är det snö. Och innan har det varit regnskog. Och innan det har det varit såna, någon typ av bara berg. Och sen har det varit typ åt liksom ökenhållet.
Mm.
Så att du går igenom, på den där färden upp så går du igenom, jag tror att det är typ 4 olika klimatzoner eller sånt där.
Det ska bli så fan. Och just det, att se den naturen och se vår jord som vi ska vara liksom, klimatet. Nu reser man ju dit och flyger dit, men det är ju viktigt att tänka på att vad gör jag annars i vardagen? Alltså vi kan göra fler saker i vardagen. Men jag vill också se världen. Jag vill inte sluta se världen, vilket gör att jag flyger ibland. Men vi kan göra många andra saker. Men för övrigt i vår så går min son nu sista året i nian. Så att jag ska försöka vara hemma så mycket som möjligt och vara nära honom i den resan.
Kul.
Mm. Jättespännande.
Då kommer du få lära dig Polly Polly.
Va?
På Kilimanjaro. Polly Polly.
Jaha, vad är det då?
Ta det lugnt.
Ja.
Det säger man hela tiden för att man ska klimatisera sig. Så att de guiderna du kommer gå med också, de kommer säga Kristin, Polly Polly.
Ja, jag fattar. Polly, man kommer Polly gå väldigt, väldigt långsamt.
Man måste bara ta det lugnt. Var med i det. Polly Polly.
Ja, men det ska bli lite härligt tycker jag. Nej, det ska bli superkul.
Det kommer bli superroligt. Mm. Häftigt.
Mm.
Skoj. Mm. Men du, jättehärligt att prata med dig, Kristin.
Ja, tack för att jag fick komma hit.
Jättehärligt. Hur det känns för dig?
Jättebra. Ja. Jag älskar ju att prata om sånt här. Jag tycker det är så spännande. Och framförallt också att prata med någon som är intresserad av det. Gör ju det ännu. Och jag hoppas på att vi kan inspirera andra människor att bli mer intresserade av sig själva och vad de vill. För livet är här, liksom. Och vi har, varenda människa är unik och varenda människa har fantastiska egenskaper och vi själva behöver bli bättre och vilja se dem. Vi måste ingenting, men vi ska vilja se dem.
Få välja vårt eget liv och våra egna tankar.
Ja, och sen kommer det hända saker under vägens gång som vi inte kan påverka och då handlar det om att gå in i acceptansen och hitta nya förutsättningar.
Om det är så att man vill komma i kontakt med dig, man vill boka dig som föreläsare.
Mm. Gå in på min hemsida så finns det kontakter.
Och det är kristinkaspersen.se.
Ja, precis.
Ja. Om man vill följa dig också, då är det Instagram som funkar bäst, antar jag.
Ja, Kaspersen.
Kaspersen, där är jag. Ja, härligt.
Ja.
Stort, stort tack att du var med, Kristin.
Tack snälla.
Fram Gang Spotting with Alexander Polaros.
Och nästa veckas avsnitt, mina damer och herrar, nästa vecka, varför säger jag det hela tiden? Det är ju så här onsdag och söndag, det är så att jag själv glömmer bort det. Nästa avsnitt i alla fall, det är ett best-off-avsnitt där vi som sagt tar de absolut bästa sakerna och trycker ut i ett avsnitt. De brukar också bli väldigt, väldigt populära, så lyssna in det. Och sen som sagt, som jag sa i början, så har jag tagit de absolut bästa sakerna och gjort lite filmer, skrivit typ, men det här är de 3 bästa sakerna för att sälja bra, det här är de 3 bästa morgonrutinerna, det här är de 3 bästa sakerna för att lyckas med det man verkligen vill, hur man ska sätta mål. Jag har korta filmer på det på Instagram, så kolla gärna in det. Jag har också länk till Instagram i poddbeskrivningen. Nu önskar jag er en fantastisk härlig vecka, så hörs vi snart igen. Stort tack för att du lyssnar. Ha det bäst.
Mom Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.